I raseri har jag vrålat, nej men då kanske du inte ska vara tillsammans med mig då, efter att någon påpekat hur jag ställer mina skor i hallen. Jag har seriöst tänkt att jag säger upp mig imorgon efter att någon påpekat att jag skrivit ut en lång rapport på en sida av A4-pappret istället för på båda. Jag är helt enkelt inte kanon på att ta kritik. Jag vet inte om jag är speciellt bra på att ge kritik heller. Men vilken tur att jag har en podd som heter Dumma människor som ska prata om precis detta idag. Varmt välkomna till Dumma människor med mig Lina Thomsgård och psykolog och författare Björn Hedensjö. Och dagens avsnitt som ska handla om att ge och ta kritik.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Dumma människor sponsras av Länsförsäkringar.
Och Länsförsäkringar är ju mer än bara ett försäkringsbolag. De jobbar ju med bank, lån, pension, försäkringar, alltså alla, hela balletten.
Ja.
Och det här tänkte jag på i morse när följande sak inträffade. Du vet, jag och Alex har flyttat några gånger.
Mm.
Och varje gång vi har flyttat så har vi sagt, vi ska aldrig mer flytta.
Ja.
Vi har också sagt, vi ska aldrig mer renovera. Du vet, så här, inte en kökslucka ska bytas ut. Mm. Inte en färg ska målas om. Nu är det så här och det här blir toppen.
Ja.
Och det har vi liksom lyckats hålla i nya lägenheten tills det blev vinter. För vet du vad som hände då?
Nej, berätta.
Jag behöver ett badkar. Och vet du vad jag då är så glad över?
Nej.
Att jag har buffertsparat just för såna här grejer. Så att jag sätter över den lilla summan 1600 kronor varje månad.
Mm.
På ett litet konto. Enkom för när såna här saker dyker upp. Att jag bara måste ta bort en liten duschvägg och stoppa in ett badkar. Och det tänker vi nu göra.
Ja, så att oavsett vad någon säger eller vad man säger till sig själv, så är det mycket i livet som förändras. Och då finns Länsförsäkringar där för alltid.
Så kom ihåg att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med lån och sparande, så att du har till exempel en buffert för när saker och ting förändras. Tack så mycket, Länsförsäkringar.
Dumma människor sponsras av AJ-produkter.
Björn, vad är det som gör att man trivs på jobbet?
Ja, men en sån superviktig sak som du och jag brukar tjata om, det är det här med kollegor och samspelet man har med sina arbetskamrater.
Mellanmänskliga.
Relationer på jobbet, exakt.
Man motiverar varandra, positiv förstärkning och sådana saker.
Exakt.
Ja.
Men det räcker ju inte med bara det.
Nej.
Man behöver också en bra fysisk miljö.
Den ska vara säker och trygg. Mm. Man kanske vill ha ordning och reda på lager och sådana saker. Att det är ergonomiskt.
Ja, en ljudmiljö som gör att det är lätt att hålla fokus och att man har kanske ordning och reda med rätt förvaring.
Och det här är sånt som AJ-produkter kan hjälpa dig med. Arbetsplatsinredningen, att se till att förbättra arbetsmiljön och ge allt ifrån råd om en bättre arbetsstol till att inreda en hel arbetsplats för hela företaget.
Ja, AJ-produkter säljer inredning för kontor, skola, lager och industri och erbjuder över 15 000 produkter och skickar från sitt lager i Halmstad.
Och allt detta för att bidra till att människor har det bra på jobbet. Och att ingen inredningslösning ska stå i vägen för det. Det är happiness at work.
Tack AJ-produkter.
Björn, hur mycket bättre skulle mitt liv bli om jag lärde mig att bli lite bättre på att ge och ta kritik.
Jag tänker mig att du är väldigt bra, skulle jag säga, på att ge kritik. För det har jag ju upplevt...
Ja, ge det på ett bra sätt, tänker du?
Nej, att ge det på ett bra sätt. För att det har jag ju upplevt själv, så att säga, när du har velat korrigera mitt beteende.
Ja, vänta, hur då? Vad... Smek mitt ego, Björn.
Nej, men du hade någon liten feedback nyligen när vi hade en sån här dumma människor-konferens. Extremt mysigt.
Fy fan, vad mysigt var. Rekommenderas.
Vi satt i en hotellobby en dag.
Alla borde ha en dumma människor-konferens.
Ja, käkade gott och planerade nya avsnitt sånt där. Och gav varann lite feedback.
Just det.
Och du gav mig feedback, men den var så smeksam så att det gjorde inte ett dugg ont. Och jag tog åt mig den och har försökt att tillämpa det i avsnittet vi har spelat in efter konferensen.
Ja, vad kul. Jag hoppas att du i det här avsnittet kommer gå igenom mer exakt vad det är som är ett bra sätt att ge kritik på.
Det kommer jag göra.
Men har du någon gång sett mig ta emot kritik?
Nej, men det har du. Det brukar du säga att du har väldigt svårt med.
Jag har fått den feedbacken att jag är inte jättebra på att ta kritik.
Nej.
Och det kan nog ligga ett och annat i det. Men nog om mig. Tillbaka till kritik.
Av grekiskans kritike. Bedömandets konst.
Bedömandets konst.
Inga konstigheter.
Nej, men jag blev tagen.
Okej. Vi har ju tidigare pratat en hel del om vad som allra mest effektivt påverkar beteende.
Mm.
Och då har vi pratat mycket om positiv förstärkning. Det vill säga att man plussar folk för det de gör rätt snarare än att hacka på dem för det de gör fel.
Just det, 80-20 brukar du säga där.
Precis.
Positiv feedback, mycket. Negativ feedback, lite.
Det är en sån här vanlig tumregel när man pratar om hur man bygger organisationer och sådär. Ge liksom 80% positiv feedback och 20% korrigerande feedback, vilket är ett finare ord för kritik.
Ja, är kritik per se negativt?
Ja, det handlar om att man vill liksom korrigera.
Mm.
Man vill korrigera någonting som man tycker är fel.
Mm.
Så att det är de 20%, så att säga, som vi ska fokusera på idag.
Så förlåt, men man använder ju kritik som ett allmänt omdöme oavsett. Alltså sådär, vilken fin kritik filmen har fått.
Ja.
Kan man inte säga så? Vilken fin korrigerande omdöme.
Alltså det är väl mest, tror jag, i recensioner som man talar om kritik på det sättet.
Ja.
Man säger inte att jag fick jättefin kritik av chefen, så säger man inte.
Nej, det säger man inte, utan det säger man i recensioner. Men kan man säga så i recensioner?
Att en film har fått fin kritik, ja.
Ja,
ja, absolut.
Aha.
Just i så här litteratur, film, dataspel, där kan man ju säga att någonting har fått positiv kritik.
Mm.
Så att fokus idag på korrigerande feedback, eller alltså ja, kritik, det vill säga när man uttrycker att någonting behöver ändras för att man är så att säga missnöjd med hur det ser ut. Vi kommer att säga kritik löpande genom podden. Inte krångla till dig onödan. Och innan vi är klara idag så har ni fått bästa tipsen på hur man både ger och tar emot kritik.
Kul.
Tänker du någonsin på mig? Jag litar inte ett dugg på dig. Du tänker bara på dig själv.
Minns du John Gottman?
Om jag gör. Love Lab.
Love Lab, precis. Vi gjorde 2 avsnitt. Vilka roliga avsnitt det var, nummer 66 och nummer 67. De handlade om beteenden som förutsäger relationskollaps. Det var namnet på ena.
Mm.
Och sen så beteenden som förutsäger blomstrande relationer. Det var namnet på andra. Nummer 66 och 67, om ni vill lyssna på dem.
Mm.
Minns du att han pratade om apokalypsens 4 ryttare?
Ja, ja, ja.
Att det fanns liksom 4 tecken som var särskilt illavarslande.
Ja.
Den fräna kritiken var den första av dem.
Just det.
Och den fräna kritiken gav i sin tur upphov till ryttare 2, 3 och 4 som var så här låst försvarsbeteende, att man hamnar i så här försvarsställning.
Just det.
Och att man sen hamnar i tigandets mur.
Just det.
Och hånfullt förakt var den fjärde ryttaren då. Men att ryttare 2, 3 och 4 alla liksom springer ur den här första,
fräna kritiken.
Den fräna kritiken som är så att säga det som börjar förgifta en relation. Så att dåligt levererad kritik i princip det mest destruktiva som finns i en relation. Då enligt Gottman, han menade ju då att han med upp till 90% i sannolikhet i sitt love lab kunde se när en relation var på väg att gå åt skogen. De här kommer inte vara tillsammans om 6 år, kan jag säga, med 90% sannolikhet. Han höll ju på med den typen av utsagor.
Mm. Och då vill jag bara tillföra att John, man kan faktiskt förändras.
Ja.
Man kan ha en period när man har full pott på alla de dåliga sakerna. Och sen tar man sig samman. Kanske går i parterapi eller andra saker i ens liv förändras. Till exempel att man får sova lite mer för ens barn växer upp eller så. Och så slutar man med sina sämsta grejer. Och den man lever med gör detsamma. Och så plötsligt så har man det jättemycket bättre. Och då kan man vara tillsammans resten av sitt liv, så det är så.
Jag tror att John tänkte så lite grann också. Han hade ju så att säga åtgärdspaket. Det var väl mer att om det här inte behandlas så att säga,
eller om
det
inte sker någon,
om man inte tar tag i det, så kommer det att bli dåligt.
Mm.
Så att destruktivt för en relation, men det finns också forskning som visar på samband mellan kritik, frän kritik, hård kritik i relationer och dåliga hälsoutfall. Och jag tänker till exempel då på en studie som heter Relationship Quality and Five-Year Mortality Risk.
Mm. Mm. Man dog.
Ja, exakt. Och den studien var baserad då på intervjuer med, 3000 medelålders och något äldre personer.
Mm.
Och så följde man upp, 5 år senare tror jag. Ja, 2005 och 2010 intervjuade man de här personerna. Så fick de berätta massor om sin relation och fylla i massa olika enkäter om hur kommunikationen fungerade, hur irritabla de var, hur mycket de gick runt och irriterade sig på varann, hur mycket krav som ställdes och slutligen hur mycket kritik man fick för att ha gjort fel på olika sätt. Och sen så kikade man på olika hälsoutfall, till exempel självupplevd hälsa, så här bra mår jag, 1-10, typ så. Eller det var 1-5 var det. Antalet mediciner man tog. Sen kikade man också på hur många som hade dött vid den här uppföljningsintervjun och så.
Mm.
Och då kunde man se att den faktor i relationen som hade störst negativ påverkan på hälsa, det var graden av kritik.
Alltså kritik ledde till mest död.
Ja, precis. Hur mycket liksom, kritik man utsattes för.
Förlåt,
ja.
vän av
vetenskaplighet.
Vetenskaplighet.
Ja.
Det kan ju vara så att man utsattes för väldigt mycket kritik för att man höll på som 17 med att leka med rakblad eller skjuta heroin eller klättra högt upp på berg.
Visst.
Och kritiken var mycket befogad och den ledde till döden.
Precis. Och de här artikelförfattarna tar också upp att det kan finnas såna här faktorer som kan störa vetenskapligheten, så att säga.
Nu har ju du mig här, så du behöver inte hela jag sitter och bara genomskådar.
Precis, men de hade också samtidigt kontrollerat för jättemånga olika saker, så här, ålder, socioekonomisk status och så vidare. Så att de tyckte att de hade kunnat isolera den här kritikfaktorn och hade då en del teorier om varför så mycket kritik kan vara farligt.
Mm.
Och en sån sak är att en stadig ström, det här säger de här forskarna.
Det säger forskarna och det kommer även jag att säga nästa gång någon kritiserar mig.
Ja.
Vet du vad? Det du gör nu leder till en stadig vadå?
En stadig ström av negativitet kan vara bränsle för, can fuel anxiety or depression. Alltså kan vara bränsle på ångest och depressionsbrasan.
Det är kanonargument för mig att ta en Alex. Bara, Lina, kan du någon gång inte lämna disk i diskon? Du? För mycket av den här typen av negativ, det ger bränsle till min depressionsbrasa.
Ja.
Tyst mannen. Tyst.
Alltså, och då tänker jag mig att det känns ju inte som hokus pokus.
Nej, absolut inte.
Och vi vet ju då att liksom ångest, depression, det är så att säga riskfaktorer för hälsan.
Och jag blir deppig när han klagar på diskon. Alltså ideligen.
Nej, men jag tänker mig liksom en stadig ström av negativitet.
Ja, dag ut och dag in.
Jag menar, blir man inte nedtryckt i skolan? Det känns inte speciellt konstigt, tycker jag. Nu ska jag säga någonting här då. En så här liten observation som... Så här. Jag är ju då inte i en relation just nu.
Nej.
Och då får man ju ett lite så här utifrån perspektiv.
Mm.
Och ibland så tittar man in och det ser jättemysigt ut.
Mm.
Men det är påfallande ofta som man tittar in och tänker, men hur orkar folk?
Mm.
Alltså just den här kommunikationen. Alltså det är som det är liksom det tonläget nästan jämt i vissa relationer. Och det är väl klart att man får liksom ångest och depression. Eller det känns som en tydlig riskfaktor för det. Om man hela tiden har någon röst i örat som är såhär, alltså hela tiden bara missnöjd med ens partner på något vis.
Mm. Och tänk dig, två personer som båda två har den.
Ja, visst.
Att båda är dem.
Jag menar, i en relation så är man ju tillsammans så mycket.
Ja.
Så att man bara hela tiden får den här liksom floden av negativitet. Så att, ja, jag tycker inte att det är speciellt svårt att förstå i en sån relation.
Herregud, det här måste vi göra någonting åt. Alltså, nu pratar jag inte bara om mig och min relation, nu tänker jag relationer all over. Tänk om vi kunde rätta till det lite.
Ja, precis. Alltså, men då kan man rekommendera det här, det positiva Gotland-avsnittet, där det fanns ett antal regler för att få en kärleksrelation att blomstra. Det tyckte jag var mycket bra tips i det, faktiskt.
No, I can hear it. Criticize.
Sen så också det här med stress. Och då tänkte jag återigen på Gottman, för han hade ju mätt i sitt labb och kollat på vad som hände med folk som blev utsatta för, det var väl i och för sig ilskutbrott då, men det är ju besläktat. Och han hade ju massa sån här, han mätte ju hjärtfrekvens och annat, och kunde se att den steg kraftigt. Och att personer som hade blivit då hårt kritiserade gick runt med, så att säga, hög puls efteråt. Att man blev ganska fysiologiskt påverkad. Så de här forskarna pratar om samband med högt blodtryck, man pratar om hela det här liksom hjärt-kärlspektrat också då som en hälsorisk i en relation där det förekommer väldigt mycket kritik.
Och det behöver verkligen inte heller bara vara relation. Jag har ju haft arbetskamrater eller du vet, lärare som är den där typen som liksom verkligen kan göra ner en i dojorna med en mening.
Ja.
Och när man sitter där, det är så här, laget runt på redaktionen, alla ska säga varsin idé. Mm. Och så sitter den här personen med och man bara... Alltså det är så otroligt stressande för att man vet att om jag inte gör det bra så kommer den här människan att liksom, verbalt förgöra mig.
Ja.
Vad jobbigt.
Mm. Mm. Ja, precis. Alltså man måste vara någon slags ständig vaksamhet och beredskap.
Ja, exakt.
Vill man ha det så i livet?
Nej.
Nej, så att det är ju, jag ska snart sluta liksom göra reklam för singelskapet då, men och jag vet att en bra kärleksrelation är ju det finaste som finns.
Det behöver inte vara, men kan vara.
Det kan absolut vara. Mm. Men jag måste säga då att det som gör det så himla bekvämt att vara i singellivet är ju att man har ett näst intill konfliktfritt liv.
Vad sjukt.
Alltså jag får typ nästan aldrig puls av bråk, för att jag har inga. Alltså jag har liksom ingen negativitet i livet.
Nej.
Och det är ju så jäkla lyxigt faktiskt.
Kan vi då bara för rättvisans skull försöka snabbt, 2 sekunder, vad går du miste om utöver då det som skulle ha gossit med att vara ihop med någon? Jo, det är det eventuella korrigerande, den
precis.
Korrigerande feedbacken.
Exakt.
Det vill säga, hur ser din disco ut, Björn?
Ja, men exakt. Ja. Precis. Så att det där är ju faktiskt en risk som jag är lite medveten om.
Du kan också bli osamlevnadsbar över tid.
Exakt. Och det där har man ju typ sett också.
Ja.
Så att man får ju vara extra vaksam på det då.
Det finns ju liksom en poäng med den där lite korrigerande feedbacken som får en att bara, men vänta, tänk om jag bara lyfter ur diskon in i diskmaskinen.
Ja.
Det blev bättre.
Ja. Exakt, jag har sagt ett underskott av kritik i mitt liv.
Ja, det är lite det jag tänker, att den fyller ju en funktion.
Ja, nej men fair point.
Så att då vill du ha lite?
Nej tack. Jag tror att det på riktigt finns en risk att man blir liksom lite antisocial. Alltså på ett problematiskt sätt av för långt singelliv. Jag pratade med en annan singelkompis om det häromdagen. Mm. Att man blir jäkligt inflexibel till slut.
Just det.
För man är så himla van på att alltid få det på sitt sätt.
Just det.
Så att om det ska ätas frukost på en lördag och man inte får liksom exakt det man vill ha. Eller man kan bli lite såhär jobbig.
Och det där med att se till andras behov.
Ja.
Att såhär, vänta, vad behöver de och det här? Att det,
Visst, nej men det där tror jag är en verklig risk som man verkligen får se upp med och man behöver lite korrigerande feedback. Ja, du kan väl få ge mig lite feedback, men inte on air så att säga.
Bra sak, du har ju också barn.
Precis, det brukar inte vara speciellt inlindat från dem.
Nej.
Sen så en sak till i den här studien då, det var att de kunde se att isolering, alltså om man var lite isolerade som ett par från andra sammanhang, då blev den här kritiken särskilt problematisk. Alltså kritik som hälsorisk var särskilt allvarlig om man var lite isolerad, alltså om man var lite utlämnad till sin partner.
Ah.
Och då kan man inte så att säga jämföra med hur, alltså det finns inget facit på hur en sund relation ska se ut.
Hur mycket disk man får ha i sin disco eller
visst.
You're the most annoying person I have ever met.
Well, I'm annoying. You criticize my behavior all the time.
Så vad utmärker då den dåliga kritiken? Mm. Jag har läst en artikel av en psykolog, forskare och feedbackguru som heter Steven Stosny. Och han listar en del punkter. Det var väl en hel del man kände, eller jag kände väl igen allt där kan man säga.
Okay.
Får se om du också gör det.
Får jag säga?
Ja.
Lista över dåliga sätt att leverera kritik på. Nummer 1.
Då får man det att handla om personlighet eller karaktär hos en person snarare än beteende.
Just det, du är slarvig, Lina.
Ja.
Inte, ställ inte skålen i diskon för det blir så fullt.
Ja, det är definitionsmässigt dålig kritik då.
Mm. Men jag fattar också varför man gör det. Det blir mer kraftfullt, tänker man, om man så här, ja, men, om man är arg. Du, hela du och allt du är fel, istället för att skylla på en liten skålplacering.
Och det förekommer ju att man tar till
överord.
Den stora släggan själv, så att säga.
Verkligen. Så att... Mm. Nummer 2 på den här listan. Över dåliga sätt att leverera kritik på.
Kritiken är skuldmättad. Det vill säga man skyller något på den andra. Det är ditt fel att... Alltså den typen av formuleringar. Vad känner du när jag säger
okej, okay, fortsätt använda samma exempel. Det är så jävla stökigt här, Lina, för du är så slarvig och ställer disken i diskon.
Ja. Att man på något vis betonar skuld.
Ja, du gör det så himla stökigt här när du...
I sin utsaga. Vi hoppar vidare.
Nummer 3 på listan.
Man har inte fokus på förbättring eller lösningar.
Just det. Och alltid gjorde du så här. Det var samma sak redan på dagis.
Du är hopplös.
Du är hopplös. Du kommer aldrig lära dig det här.
Ja.
Jag orkar inte.
Precis. Så det är ytterligare...
Förlåt alla förskollärare för att jag sa dagis. Men jag syftar på en historia där man faktiskt sa dagis, för att det hette dagis på den tiden.
Så gamla är vi.
Mm. Till skillnad från att man till exempel säger så här... Om du, precis som duktiga jag, skulle kunna ta och ställa tallrikarna här, så har vi alltid en tom diskho att skala potatis i.
Eller hur? Alltså, jag kände nu när du sa så att det blev...
Att du var sugen på det?
Nej, men att det blev mycket lindrigare, faktiskt.
Och görbart.
Ja.
Mm. Nummer 4.
Man utgår i sin kritik från att det bara finns ett rätt sätt att göra saker på.
Just det, för det kan jag ju hävda. Det är väl jättebra att disken står i diskhon hellre än att den står utspridd över hela lägenheten på olika bord och avsatser och sådär. Jag gör ju en jättefin insats, nämligen samlar ihop skålar och glas från hela lägenheten och ställer den i diskhon tills nästa steg på städlistan är skölja av, stoppa ner diskmaskin.
My way or the highway.
Ja. Mm.
Och det här kan väl jag faktiskt känna igen från... Sådana här high conflict couples, svenska termen för
högkonfliktspar.
Högkonfliktspar kanske man kan säga, bara rätt upp och ner. Sådana som bråkar väldigt mycket, de brukar ofta fastna i den här typen av... alltså, det finns bara ett sätt. Man bara gör så.
Sättet man gör det på är att man stoppar saker i diskon. Och för den andra så är det, sättet man gör på det är att man inte stoppar saker i diskon utan rakt ner i diskmaskinen eller låter det stå.
Och så forskar man lite grann, men är det verkligen enda sättet att göra
just
saker?
Det.
Ja.
Just det.
Man gör bara så. Alltså lite den typen av inflexibilitet.
Just det. Och det är ju varför det är så jävla nyttigt att vara i en relation. För att alla de där små sakerna man inte visste att man hade idéer om exakt hur det ska vara blir ifrågasatta.
Ja,
strumpor ska vika så här, glas ska staplas så här, läggdags är så här dags. Och så bara, nej, det är inte så. Någon annan har precis samma visshet, men de kommer till en helt annan slutsats.
Vi kan väl liksom stanna upp här och dra en liten lans för kritiken, eller hur?
Ja, verkligen.
Ja.
För att det är ju det som är hela, alltså så här, hur jag utvecklats som människa. Det är ju tack vare de människorna vars kärlek och omtanke jag värderar tillräckligt mycket för att faktiskt vara villig att förändra mig. Och när de på ett vettigt sätt har sagt att det är jobbigt lite när du säger att du ska komma på den här middagen och sen ställer in i sista sekunden, eller när du avbryter så tappar jag tråden för jag är mer nervös för att prata än vad du... Eller sådär.
Mm.
Då bara, good point. Jag tycker att ett samtal är att prata i munnen på varann. Någon annan tycker inte det. Vi ser olika på det här. Tänk om jag skulle kunna utöka min beteenderepertoar och lära mig vad på något annat sätt.
Ja.
Vad fint. Oj, då växte jag lite grann.
Så även om positiv förstärkning är en kanongrej i massa sammanhang och ett effektivt sätt att få till beteendeförändring så har kritiken definitivt sin plats.
Mm.
Den måste till ibland. Och vi är ju sociala varelser som ska funka med andra i ett samhälle.
Mm.
Och därför finns det en risk i att vara lite så som jag är, så här, jätteindividualistisk och så. Då måste man vara liksom extra lyssnande.
Just det.
Och kanske söka upp det där. Men vi kommer prata mer om det snart. Ja.
Mm.
Och jag tänkte att vi ska ta en femte punkt här.
Ja, femte punkten på listan över dåliga sätt att leverera kritik på.
Det är när man i sin kritik är förminskande eller använder sig av härskartekniker, såklart då.
Men...
Ja, men Lina, lilla gumman.
Ja, just det.
Jag har sagt det så många gånger nu.
Mm.
Och ändå så, ja.
Mm.
Och det... kanske inte behöver förklaras vidare.
Nej.
I thought you're supposed to just accept people for who they are. I love them anyway.
You criticize them a lot, and then they get so down on themselves that they're forced to change.
Really? You don't think that would just make it worse? I'd be like naggy.
Jag tänkte vi kan då vända på det, lite snabbt invertera den här listan och dra igenom hur man då ska göra.
Ja.
Steven här har relationsfokus i sin artikel, så att vi kommer prata mer om liksom, jobb och professionella sammanhang och så sen.
Mm.
Men fokusera på beteende snarare än karaktär. Strunta i den här skuldvinkeln. Det är ditt fel. Att, alltså man, skuldfrågan kan man låta vara.
Och det här är en så bra minnesregel för alla där ute som har med andra människor att göra. Säg inte du är, utan säg när du gör.
Ja, men precis.
Inte du är, utan när du gör.
Just det. Mm. Och sen så det här också faktiskt, att skuldfrågan, den kan man ofta släppa.
Ja, just det.
Och fokusera på här och nu. Mm. Det brukar jag ta upp ofta med mina barn. Och,
det var ditt fel, det var han som började.
Ja, precis. Strunt i vem då som började. Vi liksom kikar på hur det ser ut nu och så tar vi det därifrån. Sådär. Mm. Det tycker jag är en vettig approach helt enkelt.
Ja.
Och sen så fokusera på lösning och med öppenhet för flera sätt att nå dit. Det är en sån grej som man brukar lyfta fram i förhandlingsteknik också.
Okay.
Så att säga, vad är det vi vill nå för resultat? Det kanske finns liksom flera sätt. Att...
Just det, du vill ha en tom diskho, men Lina vill inte ha saker utspridda över lägenheten.
Ja.
Ska vi fixa ett diskställ här där vi kan skölja av grejer och mellanlanda?
Ja, precis.
Vad tror du om det?
Ja.
Gud, bra idé.
Mm.
Alex, do you hear me?
Exakt. Mm. Och jag var med faktiskt i, jag gästade ett radioprogram och fick prata om konflikter i relationer kopplade till städning.
Mm.
Och det var lite, det var intervjuer och lite lyssnarmedverkan.
Mm.
Och då var det något par där de hade ett otroligt problem med liksom, kläder som var slängda lite överallt och sånt där. Och lite så pragmatiskt hade de till slut löst det så att killen i den här paret flyttade ner sin garderob till tvättstugan.
Mm. Och därför kan slänga kläder på golvet hur mycket han ville.
Ja, men typ så.
Ja.
Så att man kollar på, vad är det vi vill uppnå? Finns det liksom olika sätt att nå dit? Och ha en liksom öppenhet för att tänka nytt och hitta nya vägar. Sådär.
Just det, för det, där kan man, i det där kan man ju verkligen köra fast. Alltså om minsta lilla.
Ja.
När man dukar så ska gaffeln vara där och kniven där, eller gaffeln och kniven på samma sida. Så här ska det vara. Och så blir det liksom något man verkligen träter om istället för att bara vi äter med sked. Eller liksom,
Visst.
Ja.
Och det är ju ganska ofta bra att faktiskt sätta in lite frågetecken i sin kritik. Alltså liksom bjuda in den man kritiserar.
Hur då?
Men, Lina, jag tycker inte riktigt att det funkar nu med liksom, disk i hela lägenheten. Jag skulle vilja att vi inte har så mycket odiskad disk. Det får mig att jag tycker att allt känns lite sunkigt.
Ja.
Finns det något sätt vi skulle kunna... Har du någon tanke på hur vi skulle kunna...
Just det. Kan vi... Ja.
Alltså så.
Just det.
Bara man petar in den eller frågan så blir det mycket mindre konfrontativt.
Alltså ja,
man bjuder in den andra till en lösnings...
Just det, det blir lite mindre jag är din förälder som säger till dig. För det är så jävla osexigt.
Visst. Mm. Och sen så förstås då, att undvika det här med att trycka till, att göra ner. Alltså det han, och sen vi pratade om det i någon fredagsfråga någon gång, att ibland så är det man vill.
Ja.
Och då är det en annan femma.
Ja.
Men att om man vill ha ett, så att säga, om man vill åstadkomma någon slags förändring för det man kritiserar, så undvik att trycka till.
Och det där tror jag är så jävla slentrianmässigt. Man tänker inte ens på det, hur den där liksom lilla hånfulla... Jag kan verkligen... Mina sådana paradgrenar är just att vara lite så här... raljant, hånfull, axelryckande, alltså så här, du vet, jag tänker inte ens på det, men effekten blir att personen i fråga känner sig förminskad och inte dugg sugen på att samarbeta.
Nej.
Och det är ju det man behöver göra om någonting ska funka.
Precis.
Och så bara se de där små beteendena man har.
Ja, men verkligen, samarbete. Det är så här nyckelord som den här Steven Stossny också lyfter fram, den här feedback-guren och psykologen. Han skriver så här, att varför kommer vi oftast ingen vart med vår kritik? Varför får vi inte till den här önskvärda förändringen?
Mm.
Jo, därför att kritik innehåller två av de saker vi som människor tycker allra sämst om. Och det ena är något som vi verkligen avskyr.
Mm, mm.
Och det ena är så kravet på underkastelse. Att man ska liksom
foga
sig i det någon annan kommer och säger.
Just det, blir vår inre fyraåring trots åldern.
Ja.
Eller när den infaller.
Just det. Mm. Och det andra är att vi nedvärderas som individer.
Du duger inte.
Nej. Så att liksom alla liksom egot försvar kickar in, att man hamnar i försvarställning och blir trotsig till och med. Och det är den här polariseringsprocessen som jag har pratat ibland om, som händer i par då. Mm. Att i början på en relation så är det ju väldigt sällan som man kritiserar sin partner hårt, eller hur?
Ja, nej menar jag.
Det kommer efter ett tag. Mm. Men Lina, skulle inte du kunna plocka upp de där bananskalen, skorna, vad det kan handla om. Mm. Och så känner du att okej, vad är det här för liksom kontrollerande beteende?
Mm. Ja, just i det här fallet skulle jag kanske inte göra, men ja, det kan man känna.
Det kan man känna. Mm. Och så reagerar man med lite trots då, med den, för att sätta lite gränser eller liksom markera sin autonomi och frihet.
Ja.
Person A tar i ännu mer och så är man igång i en ond cirkel då.
Och just det där nedvärderande tror jag verkligen är, alltså man ska inte underskatta kraften i att någon man älskar på något vis signalerar att man inte duger, oavsett om det är en pyttesak.
Nej, precis.
You have a lot of strengths.
Oh, I do. Tell me what they are.
I think that you are able to take constructive criticism very well.
Ha! That I am not known for that.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
De här människor sponsras av Claritin.
Ja, för nu är det ju vår och vårkänslor spirar.
Mm.
Även jag har liksom varit ihop med min kille i snart ett decennium och blir vårkänsla.
Lite vårrusig.
Ja, jag vill ut och hålla hand och springa över en sommaräng.
Ja.
Då kan man tänka att det är synd om dem som inte kan det.
Det är rätt många, ja.
Det är det.
Ja.
Och det märker man alltid på just våren. För det är då de kommer in på kontoret och när alla andra är så uppspelt av att gatorna är sopade och solen gnistrar, så är det liksom bara rinnande ögon, rinnande näsa, det
min
kliar.
Pappa till exempel, pollenallergiker som älskar att påta i trädgården då. Och det vill man ju att han ska kunna göra.
Och det är där vårt budskap från Claritin kommer in i bilden. För Claritin ger vårkänslorna en chans för allergiker. Det är antihistamin vid tillfällig allergiska besvär, till exempel pollen, pälsdjur eller dammallergi, som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och besvären lindras i hela 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar.
Läs bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå hudtester för allergi.
Och kontakta läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar. Och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Och mer om det här kan du läsa på bayer.se.
Tusen tack, Claritin. De här människor sponsras av Arlanda Express.
Och du och jag, Björn, var ju på en jobbresa.
Upp till Kiruna.
Där var det ljuvligt.
Verkligen.
Och när vi sen landade för att komma hem så hade jag ju planerat på ett Lina Thomsgårds sätt. Skulle hämta barnen goda 45 minuter efter landning. Jag fick oerhört bråttom och istället för att springa ut och ställa mig i den långa taxikön så vrålade jag till det. Det här var faktiskt, det blev en rolig scen.
Ja.
när jag såg hur det stod så här: Arlanda Express 2 minuter. Och jag bara, Björn, jag måste ta den. Och du bara, men ska vi inte ta taxi? Nej, historia slår igen. Jag springer ner och hinner på 18 minuter in i stan, springa in, ta en tunnelbana, han hämta mina barn.
Fantastiskt, ja.
Och det var faktiskt otroligt.
Ja, Arlanda Express är ju det snabbaste och smidigaste sättet att ta sig till och från Arlanda. Det tar alltså bara 18 minuter och det är väldigt hög punktlighet också, så att de går i tid alltid.
Jag har heller aldrig varit med om en svalare tågcentral. Jag vet inte om den ligger så långt ner, men när man har sprungit snabbt för att hinna med det här tåget, för att man har, alltså man har sekunder som man inte kan avvara, då är det en väldigt sval liten plats på att stå och mellanlanda. Och sen hoppar man på. Och då hade man inte hunnit köpa sin biljett, för att det hade inte jag hunnit tänka på. Då var det bara klickety-klickety in på nätet. Köp, köp. Hur enkelt som helst.
Så praktiskt. Och det här tåget går från tidig morgon 04.20 till sent på natten då 00.35. Och i högtrafik går Arlanda Express upp till var 10:e minut. Så hoppa på tåget. Det finns gott om anledningar att ta Arlanda Express.
Tack så mycket, Arlanda Express.
Kritik är så, det är så svårt att ta.
Ja.
Och jag tänkte vi ska prata lite om orsakerna till varför det är så.
Ja, låt oss.
Till att börja med så är vi ju då väldigt uppmärksamma på kritik. Vi har en kritikradar. Och det är sånt här negativitetsbias som vi har pratat om, tror jag, några gånger tidigare.
Ja, ja, ja. Visst, att så här, 100 bra saker säger gänget i rummet, men sen en dålig, och det är den dåliga jag minns.
Yes. Och det här finns det väldigt, väldigt bra forskning. Alltså det finns ju mycket som helst på alla möjliga sätt. Att vi är bara mycket, mycket mer. Jag läste en sån översiktsartikel och det är Kahneman och alltså det finns så mycket. Och inom alla områden kan man hitta det här. Att vi är mer uppmärksamma på negativ information i typ alla situationer. Vi minns den bättre. Och så att vi kommer att vara väldigt...
Vad fyller det för evolutionär funktion? Vi ska veta var fallgropen finns som dödar oss. Ja. Men vi behöver inte hålla koll på vilka de godaste blommorna bären är.
Nej, men precis. Exakt så.
Ja. Ja.
Och ja, men ett exempel på en sån studie som jag kan nämna. Det finns en svensk psykologiforskare, eller fanns, han är död nu, som heter Arne Öhman. Jag tar upp hans namn för att han är typ en av våra största. Alltså han är jättestor internationell, men han är inte så att säga household i Sverige.
Let's make him.
Jag hade den liksom lyckan och förmånen att få ha en lektion med honom.
Oj.
Så det var häftigt. Var han verkligen en sån legend? Han är typ kanske, är han störst i världen på rädsloforskning? Kanske.
Oj. Ja.
Och han hade en sån studie som jag tyckte var så illustrativ och enkel. Man kan fatta den på 10 sekunder. Det är en sån här bild med typ, ja men säg att det är kanske 50 glada smileys. Och så är det typ en som är på en sur smiley. Och då, hans forskning visar att det går så otroligt fort att liksom uppmärksamma den här, att hitta den här sura smiley.
Men gjorde han tvärtom också? Här är jättemånga sura smileys och en glad.
Ja, man gjorde någon slags...
Och det var mer hit.
Precis, ja. Jag vet faktiskt inte exakt precis hur designen var. Men han kunde på det sättet visa att det var så här...
Vad surheten man reagerade på, det var inte bara att det var avvikande.
Nej, att det går så fort för oss att upptäcka. Och precis så funkar det med en sån här review på jobbet också. När man blir recenserad, eller vad säger man, utvärderad. Det finns också mycket stöd för det. Så att där är vi otroligt uppmärksamma på...
Och skummar igenom 504 och så letar man efter... Där var en tvåa! Vad är helskotta?
Exakt så. Så att väldigt uppmärksamma på det. Och sen när vi då har tagit emot den här, eller upptäckt den här kritiken, tagit emot den, så är den väldigt problematiskt eftersom vi upplever oss socialt utvärderade.
Ja, just det. Vi blir bedömda, vad jobbigt.
Vi blir bedömda, vad jobbigt. Och det här är ju, vi har varit inne på det någon gång tidigare, att, och det är också det själva grundförklaringen till att vi så lätt blir liksom nervösa vid bröllopstal, eller varför social fobi är en så himla vanlig diagnos. Nämligen att socialt hot blir i våra stenåldershjärnor ett livshot.
Alltså, ja, just det. För har jag inte mitt gäng så har jag ingenting, och då kommer jag att dö här ensam på savannen.
Precis, så att vår sociala ställning är enormt viktig för vår stenåldershjärna. Och det är därför vi är så otroligt känsliga för sociala utvärderingar på olika sätt. Det finns en berömd psykolog som heter Daniel Goleman. Känner du igen hans namn?
Nej.
Och han har pratat mycket om det där då. Och känner du till Maslows behovspyramid?
Ja.
det är säkert många av lyssnarna som gör också. Mm. Men det är en pyramid där... liksom,
trappa var det i min psykologibok på gymnasiet.
Ja, det kan det också vara. Mm. Och det är liksom en representation av våra psykologiska behov. Mm. Att längst ner i basen så har vi sånt som luft, mat,
sova,
boende eller vad, alltså någon shelter, vad det nu kallas, kläder och sådana saker. Mm. Ett snäpp upp så har man liksom hälsa och försörjning och familj, social stabilitet, sådana grejer. På nästa steg, kärlek och tillhörighet. Ett snäpp upp, självkänsla och allra högst självförverkligande. Jag ska resa till Bali och hitta mig själv. Så. Mm. Och Goleman menar att när vi utsätts för en sån social bedömning, så det är inte uppe på de här toppnivåerna, utan då är man nere...
Den är jättebasic. Otroligt grundläggande.
Precis, alltså det blir så överlevnadsmekanismerna som kickar in. Alltså vi bara
just,
så
det är
otroligt.
Inte ett lyxproblem, utan det är liksom...
Nej.
Intressant.
Och kritik är en sån trigger. Alltså det blir väldigt lätt att vi upplever oss socialt bedömda på det sättet i den här stenåldershjärnan.
Ja, intressant, för det förklarar ju också det här med som man sen man var typ tonåring har undrat över varför det känns så viktigt att vara så här, om man typ ball eller få vara med i ett gäng eller liksom så här, men gud vad jag struntar väl i det där när tradiga ramsar om att så här, man ska inte bry sig om vad andra tycker. Så bara, jo, det både ska man och gör man. Mm. För att det är jätteviktigt för ens överlevnad att de gillar den. Och folk som går runt och struntar totalt i vad andra tycker, hur blir de egentligen?
Visst.
Eller?
Nej, men både och, alltså, tänker jag. Eller hur? För man vill inte... Jag tänker på tonåren med liksom den här otroliga liksom pressen på konformitet och att man ska ha rätt jacka och rätt BMI och liksom, du vet...
Precis. Nej, men det är klart att det finns ju... Det har ju någonting också. Men samtidigt så tycker jag att det där kan nästan överanvändas ibland i olika sammanhang. Att så här, strunta i vad andra tycker och så bara... Ja... Både ja och nej.
Men vi lever i ett samhälle och ska funka med andra. Ja. Så är
oavsett
det.
Vad man tycker om det så kan man konstatera att det finns en evolutionär förklaring till varför vi gör det.
Varför vi är så känsliga för kritik, helt enkelt. Ja. Och ett sånt här forskningsfynd är också att vi, även om vi så att säga minns väldigt detaljerat ofta kritik då, mycket bättre än positiva omdömen. Mm-hmm. Alltså man har en högre detaljrikedom i, man minns exakt vad chefen sa. Och så är vi ändå ganska duktiga på att förvränga det i tolkningen.
Ah.
Och jag ska ge ett exempel på vad jag menar. Chefen kanske säger, kommer in i köket när man står där.
Mm.
Ja, men du Björn, kan inte du diska kopparna lite bättre? Det här är ju inte okej. Okay. Mm. Ser du det är massa liksom, kaffefläckar kvar i botten på muggen? Och Björn, jurist i det här exemplet, då kanske tänker... Alltså jag minns att han sa, kan inte du diska bättre Björn? Men jag tänker... Chefen tycker att jag är byråns sämsta jurist.
Just det. Man drar stora slutsatser.
Man drar stora
höga
slutsatser.
Växlar.
Precis. Så den typen av så att säga, feltolkningar.
Ja, det där paradgren. Anmäl mig frivilligt till det. Ja. Att jag är den. Där måste säga skorna här. Ja, men du kanske inte vill vara med mig. Gör slut om du inte vill vara med mig.
Ja.
Istället för att säga, absolut. De här skorna kan jag ställa här.
Ja.
Tack för feedback.
Mm-hmm. Och det är sånt där exempel på sådana här känslotänkande. Jag har nämnt det begreppet några gånger, men att man så att säga utgår från känslan och börjar tänka utifrån den.
Mm.
Att nu känner jag mig så kass, så att då hittar jag på lite tankar som lirar med den känslan.
Just det. Ja. Och hur ska man istället göra? Man ska tänka, nu känner jag så här, typiskt mig att göra det, men det agerar jag inte på.
Nej, precis. Det finns lite olika sätt att angripa det. Mm. Ett sätt kan vara att bara tvinga sig själv till en alternativ tolkning.
Just det. Men han kanske bara tycker att det är jobbigt när skorna står här.
Ja, precis.
Eller han kanske inte ätit en banan och det borde han göra.
Japp.
Mina skor står bra där de står.
Ja, några sådana små knep. Sen så vi går till avsändarändan, den som ska ge kritik.
Mm.
Varför det kan vara så knepigt att få till då.
Ja.
Jag såg en studie här som visade att empati kan faktiskt stå i vägen då. Forskare som heter Christopher Rosen, han studerar mycket feedback i chefsrollen. Det är liksom hans lilla nisch i forskningsvärlden. Sådär. Och då kunde han se att chefer som hade hög grad av empati skårade högt på empati när man mätte det på olika sätt.
Ja.
Tyckte att det var obehagligt och väldigt krävande att ge kritik. Det kan man ju fatta kanske.
Ja, visst.
Jag tyckte som chef back in the day, var innan jag var psykolog så där i för sig då, men jag tyckte att det var väldigt tufft att ge korrigerande feedback, kritik.
Ja.
Och Det innebär då att de här personerna ofta avstår även när det skulle behövas. Och när de har gett kritik så upptäckte han då ofta att de var så att säga lite kognitivt nedsatta efteråt.
Mm-hmm.
De här cheferna som hade, de empatifulla cheferna som hade gett kritik, välbehövlig kritik till medarbetare, gick efteråt runt och tänkte så mycket på det här och hur den här personen mår och sånt, så att de blev sämre på sina arbetsuppgifter efteråt. Så nu har vi pratat om lite olika situationer eller olika faktorer som gör att det kan vara svårt att ge och ta emot kritik. Mm. Men jag tänkte också att man kan prata lite grann om personlighetsfaktorer där. Eller snarare men saker hos en viss person. För att vi alla är inte likadana.
Nej.
Så det finns en individuell variation på hur bra vi är på att ta emot kritik. Då. Och då finns det sånt som narcissism till exempel.
Ja, kan jag få... Får jag läsa upp? Ett kritikexempel.
Apropå ingenting.
Apropå ingenting vill jag läsa upp ett kritikexempel. Och så får du komma med en liten analys vad du tror att det här är för typ av person. Hittat på Facebook i ett kommentarsfält. Skrivit till Björn Ranelid. En kommentar till någonting Björn Ranelid har skrivit på Facebook. Från en Staffan. Jag tycker du skriver rätt bra. Jag gillar det där lite målande och omständiga. Kommer på mig själv med att inspireras lite i mitt eget skriftspråk. Björn Ranelid svarar på det här som man kanske inte ens behöver tolka det som kritik.
Jag tycker nog att man skulle tolka det som en komplimang. Det
men det här Staffan skrev. Björn Ranelid svarar så här. Staffan Wallberg, bäste Staffan. Det glädjer mig att du tycker att jag skriver, inom citationstecken, rätt bra. Jag lovar att förkovra mig. Efter att ha gett ut 38 böcker, cirka 800 essäer, artiklar och krönikor samt varit adjunkt i det svenska språket på ett gymnasium i 14 år. Det räcker således inte med Augustpriset, Aftonbladets kulturpris, Malmö stads kulturpris, Svenska akademins pris, det svenska språkförsvarets hederspris och 40 andra priser, utmärkelser och stipendier. Du kanske kan undervisa mig i konsten att skriva svenska. Det heter... Det pågår. Hur tycker du att Björn Ranelid tar... En komplimang slash kritik.
Han tog det ju inte kanon. Och utan att liksom... Vi sätter ju aldrig några diagnoser så att säga, i det här programmet. Men det var ju ett lite narcissistiskt beteende kan man prata om. Och det är en sån grej som man har sett då, att narcissister förstås har svårare att ta kritik. Eftersom de är ofällbara. Så att det blir definitionsmässigt väldigt... knepigt med kritik.
Mm.
Och sen så har vi det här med prestationsbaserad självkänsla. Alltså folk som är väldigt... deras självkänsla bygger helt och hållet på deras prestation då. Blir ju naturligtvis väldigt känsliga för kritik då också.
För jag säger en sak här som jag fick... Jag vet inte om det har att göra med att jag är så otroligt empatisk. Men jag måste bara säga att jag har träffat Björn Ranelid. Han var underbar.
Ja.
Han kom och gav mig jättefina komplimanger. Och var en otrolig person.
Ja.
Också.
Visst.
Mm. Så att om Björn lyssnar på det här. Björn, love you man.
Och sen så ytterligare en riskfaktor då. Mycket kritik som barn, om man har fått det. Så kan det ju så att säga riva upp sår.
Just det.
Man kan bli verkligen att få taggarna utåt då när man kritiseras. Några sådana exempel på faktorer hos en individ som kan...
Narcissism, prestationsbaserad och väcka gamla sår från kritiserad som barn.
Exakt.
In future, if someone asks you to give them a critique of their work, don't rip out their fucking gizzards and hold it in front of their face. What are you? What do you know?
I'm sorry, look, I don't know what I'm talking about.
What you did was very spiteful.
Ska vi skifta fokus lite mot jobbet? Eller plugget? Eller...
Vi hoppar snabbt från den privata sfären över till lite mer jobb- och pluggsfär.
Ja, och då finns det ju en hel del så att säga skrivet och forskat på vad som är bra att göra i de här sammanhangen. Och en grej som man har verkligen kommit in på senare år, det är ju att det man har sett, det är att liksom organisationer som företag och så vidare som klarar sig bäst, eller som är till och med helt fantastiska och som det går svinbra för i största allmänhet, de har nästan alltid en speciell feedbackkultur. Alltså, det finns en stor öppenhet för kritik i de här organisationerna.
Ja, men finns det också en vad ska jag säga, en fast, alltså finns det en process för det, eller är det släppa fri?
Nej, de har ofta så att säga väldigt likartade processer då. Men det är ett begrepp vi har nämnt i något avsnitt någon gång, tror jag. Psykologisk trygghet. Man har mycket psykologisk trygghet. Det vill säga att det är en sån arbetsplats där det är okej att göra fel. Så att säga, man har den kulturen. Det är okej att göra misstag och att prata öppet om dem och så.
Just det.
Och det är klart att har man en sån företagskultur så blir det ju mycket... Då är ju inte den här kritiken ett personangrepp eller ett angrepp på en sociala ställning eller sådana saker.
Just det.
Utan det är bara okej, det där skulle jag kunna göra bättre då. Så att jag tänkte att jag kan dra upp några sådana, i den typen av organisationskulturer så har man många saker som är liksom gemensamma.
Mm.
Och en sån sak är då fokus på beteende snarare än person, precis som i en relation, ska inte fördjupa oss i det. Man har ofta en process där man bjuder in, också det här med frågor som jag nämnde förbifarten tidigare. Vad tycker du skulle kunna förbättras? Det här blev ju inte kanon, Lina.
Ja, just det.
Nu missade vi målet med 20% och så. Har du själv några tankar om hur vi skulle kunna?
Just det.
Den typen av enkla inbjudningar till lösningen. Så. Och sen så har man också det här med, känner du till det här begreppet, kritik sandwich, eller the criticism sandwich.
Jag önskar att jag gjorde det, det låter superhärligt. Låt mig gissa. Snäll sak, dum sak, snäll snack, snäll snack, snäll snack, dum snack. Snack. Man blandar in.
Ja, precis. Ja. Och i den allra enklaste varianten så är det snäll sak, kritisk sak, snäll sak.
Ja, jag gjorde en Dagobert.
Ja, du gjorde någon slags Dagobert-variant. Och den här är väl lite omtvistad och så.
Mm.
Jag såg i någon studie där den hade utvärderats och jämfört med andra sätt att leverera kritik. Och det var typ ingen skillnad sådär,
okay.
I en sån trökstudie utan resultat på något vis. Men det man är överens om kan man väl säga, det är att det är lättare att nå ut till någon med kritik om man har en liksom i grunden positiv ansats.
Just det. Ja. Gud vad bra det har gått med det här projektet, Björn. Vi nådde inte riktigt upp till de siffrorna som du hade estimerat, men kunden verkar ju jättenöjd. Vad har du för idéer om hur vi kan nå upp till de där siffrorna?
Ja, typ så.
Uff.
Så att man är mer benägen att lyssna om man är positiv i anslaget då.
Mm.
Och sen så ska man undvika att slänga in mycket kritik vid ett och samma tillfälle.
Sprid ut din kritik. Din kritik.
Precis. Så att det inte blir överväldigande eller upplevs som fientligt. Eller så.
Ja, fan det där. Jag gjorde en sån jävla tabb en gång. Ni hade liksom hållt inne för länge. Det är ju min paradgren. Alltså jag har många dåliga paradgrenar, men en är att jag så här, typ för kassabok över saker och ting, samlar på oförrätter och missnöje. Och sen när jag väl, tills jag liksom topplocket går och då bara, och nu ska ni få höra. Och då blir det ju liksom helt vidrigt.
Ja, visst.
Sa jag inledningsvis att jag hade en sån gång. Nej, låt mig korrigera. Kanske 100 gånger har jag gjort exakt så.
Ja.
Så himla dåligt.
Om man hoppar tillbaka till relationer så där är det ett vanligt problem då. Alltså den ska vi säga, konfliktstilen.
Ja.
Samla oförrätter på hög och sedan explodera.
Nej, men jag har gjort det med liksom folk jag har varit så här, jobbat med eller vän. Alltså så här.
Det man lätt hamnar i då är att man får jättemycket påslag. Alltså det blir ofta en explosion så att säga. Det kommer ut på ett ganska aggressivt sätt. Och sen ska det också vara så att man då i den här, när man hamnar i en slags arg självsvängning och tar upp saker som är jättegamla.
Ja, exakt. Verkligen.
Det var som den där gången 2004 när vi skulle ta bussen och du... Och det blir jobbigt av massa olika skäl.
Ja, och fatta vad det gör med en att tänka att vänta, det finns tydligen saker som den här människan går och håller på från 2004.
Ja.
Vad mer? Alltså, minerad mark all over. När som helst kan det dras upp gamla oförrätter. Fy, nej. Nu är det jag och alla ni lyssnare som ägnar åt det här. Nu slutar vi. Nu med det.
Ja.
Istället så säger vi till, vi levererar vår lilla kritik utspritt och när det sker.
Mm, precis.
Ja.
Och sen ska jag säga en sista sak här då. En grej som man kan fundera på är, vilka skäl har jag till att ta upp det här?
Just det.
Den här kritiken som jag vill leverera. Fel anledningar är då att till exempel straffa någon. Eller att få en själv att framstå som...
Var lite bättre själv.
Var lite bättre eller mäktig eller så. Och rätt skäl är ju att man kanske bryr sig om ett resultat eller man bryr sig om den här personen eller man har någon slags ansvarskänsla eller så. Mm. Så att man kan bara stämma av med sig själv innan varför vi levererar.
Ja, just det. För det kanske inte all kritik som behöver levereras.
Nej.
Varför ska man kritisera allt man ser och hör? Nej, ta en del som det är det för tänka.
sviken. För du tror du har rätt, men man kan ju ha fel.
Ska vi gå på mottagarändan? Det är väl det som du har suttit och längtat efter här.
Ja, hur man tar emot kritik. Steg ett är...
ge kritiken en chans.
Men blä!
Vad tycker du om det?
Jo, det låter bra. Känns inte bra.
Nej, alltså om det är första gången.
Vad menar du, ge en chans som är så här... vänta, det kanske ligger någonting i det du har att säga här.
Avgör om kritiken vill dig väl och har ett case, så att säga.
Ja, fan snyggt. Mm. Lyssna liksom.
Ja, precis. För att så är det ju verkligen. Det här är ju lätt att känna igen. Att man ibland har fått berättigad kritik, men att man omedelbart hamnar i försvarställning.
Just det.
Bara för att det är kritik.
Skölden går upp direkt.
Skölden åker upp direkt. Ja. Och man börjar nästan fokusera på motangrepp direkt.
Istället för att ta in det här och bara, eller ursäkter. Kan det vara så att det ligger någonting i det här?
Ja, precis.
Just det. Så att verkligen, vilken stor och stark människa måste vara för att klara av det.
Svårt, svårt. Ja. Precis. Och det här är en grej som jag själv har försökt jobba med i min personliga utveckling. Ja, men det är ju så avslappning. Tekniker och det är sånt man får ta till.
Ja.
Ni vet, liksom medveten andning och typ så, för att inte få så mycket påslag då i den här situationen.
Och vad fantastiska människor som klarar av det.
Mm.
Jag har en vän som är alltså så bra på det. Du vet, när jag bara säger, åh, det här, så bara, men vänta, hur menar du då? Nej, men gud, fan, det har inte jag tänkt på. Det måste vara jättejobbigt. Alltså, du vet, bara otroligt validerande i de lägena.
Ja. Och det här blir ju självklart mycket lättare om personen som levererar det är en sån som har lyssnat på det här poddavsnittet.
Mm. Och lyder.
Och lyder, eller så, som har bra sätt att leverera sin feedback på.
Steg två på listan över hur man ska ta kritik.
Att avgöra om kritiken är konstruktiv eller destruktiv.
Ah, just det.
Till exempel, kommer den här kritiken från någon som du bryr dig om?
Mm.
Tar hen upp något som är kopplat till dina eller arbetsplatsens mål?
Mm.
Eller är det bara liksom draget ur...
men någon som får mig att må skit.
Ja, precis. Kommer den här personen med ett lösningsförslag eller är det bara ett gnäll? Liksom?
Ja, just det. Mm. Ja.
Att göra en sån liten utvärdering.
Mm. Jag märker när jag lyssnar att jag bara letar efter så här... och när får man strunta i kritiken då?
Mm.
Ja.
Ja, vi kommer dit.
Mm, bra. Då har jag först gett kritiken en chans. Nummer två, jag har avgjort om den är konstruktiv eller destruktiv, och då kliver jag över till steg nummer tre.
Om det är konstruktiv kritik, tacka den som erbjuder konstruktiv kritik.
Vad lätt.
Precis. Det här är ju ofta svårt att göra i situationen. Det förekommer att jag gör det. Och det har hänt också att jag, när så att säga, känslorna har lagt sig, hör av mig dagen efter. Tack för att du sa till.
Just det.
Det här var faktiskt någonting som jag behövde justera.
Just det. Reagerade kanske inte kanon igår, men...
Nej, precis. Gud, du slog mig nu. Jag har haft ett jobbprojekt där jag verkligen har fått öva på de här grejerna.
Ja.
För att jag fick i det ganska hård och rak kritik.
Ja.
Och jag fick öva mig på att ta emot den väl.
Ja.
Och det var inte lätt alltså.
Nej.
Och ibland blev jag... Det var intressant. Jag kommer bara att tänka på det nu. För jag bara, när jag gick i den här listan, så jag bara kände igen hela det här liksom
känsloregistret.
Och var med om precis det här. Att, det var, att man blir väldigt lätt defensiv. Går till lite motangrepp. Men du då?
Just det, eller vi liksom vill avfärda på liksom lite...
Precis. Men sen så när man har fått...
Är du så jävla perfekt?
Exakt. Men sen så när man har fått komma ner i... alltså när det här liksom fysiologiska påslaget som blir när man är arg eller känner sig hotad, när det har fått lägga sig, så har man kunnat tänka lite mer klart. Och då har jag kunnat uppskatta att det inte har varit inlindat, utan att det är väldigt tydligt vad de här personerna menar. Och då har jag kunnat faktiskt tacka dem.
Bra, Björn!
Tack för att ni sa till. Men det är ju en kanongrej faktiskt, det är det. Och jag till och med också, eftersom jag fick så mycket kritik i det projektet, så fick jag också öva på att göra det i situationen. Och det är kanon faktiskt.
Och gud, vilken respekt jag känner för dig, som nu när jag fantiserar att jag är den här personen som har gett kritik, och du bara, Lina... tack för att du sa till. Gud, wow, Björn.
Ja, alltså, och som sagt,
jag
var inte så alla gånger. Men det var faktiskt en läroprocess för mig, och det här var alldeles nyligen dessutom. Så att jag känner att jag tog några kliv på den här skalan. Och det som händer då är att man tillsammans skapar den här kulturen där det blir okej att liksom på ett schysst men rakt sätt påtala saker som man inte tycker funkar.
Just det. Och att det är i en stämning av att här hjälps vi åt.
Precis. Och det här är, det finns en berömd psykolog som heter Carol Dweck som jag tänkte ta upp här. Kanske känner du igen de här lite så här modebegreppen. Mm. Man pratar om ett fixed mindset och ett growth mindset. Känner du igen det?
Nej.
Det är stort på LinkedIn om vi säger så.
Ja.
Om man har ett growth mindset, då är man så att säga, om man jobbar på ett ställe, då tänker man att jag vill bli så bra som möjligt på det här. Jag tror att jag kan bli bättre, jag kan förändras och jag kan liksom växa. Och om man har ett fixed mindset så tänker man mycket mer att, så att säga, min kapacitet är, den är vad den är. Och passar inte det så kan folk dra åt skogen. Och om man har ett sånt mindset, då blir ju all kritik problematisk. Men om man har ett sånt här growth mindset och tänker jag kan utvecklas, då blir liksom kritiken en gåva. Och det här, det här kanske låter lite fånigt och som sånt här säljtugg på LinkedIn. Men det ligger ju mycket i det.
Ja, och man kan sträva lite ditåt och se vad som händer.
Verkligen. Alltså så här, fan, tack Lina att du sa det. Då har jag chansen att göra ett bättre podd för lyssnarna.
Just det. Vad näst?
Jo, man kan också föregå konstruktiv kritik. Mm. Till exempel genom att säga saker som, jo, jag skulle verkligen vilja bli bättre på mitt jobb. Så att du får, om du har någon synpunkt får du jättegärna säga till.
Vad tror du jag skulle kunna göra bättre?
Vad ska jag kunna göra bättre? Hur ska jag kunna utvecklas? Är det någonting? Den där är ju kanon.
Just det, för då är inramningen direkt det här hoppfulla framåtblickande.
Ja, precis.
Inte så, vad tycker du att jag gör dåligt?
Nej, utan, man går ju och anmäler att man har ett sånt här growth mindset och säger, hjälp mig att bli ännu bättre.
Mm.
Och det, då, precis, man tar bort laddning och bidrar till att skapa den här kulturen som vi vill ha då.
Mm.
Kanongrej. Det där har jag absolut gjort och haft god effekt på.
Absolut inte jag, men jag borde.
Jo, var inne på lite tidigare, men man ska också då undvika att, så att säga, explodera eller få en väldigt stark känslomässig reaktion när man har tagit emot den här konstruktiva kritiken.
Mm.
För att det blir sällan bra då. Man säger ofta saker man ångrar.
Just det.
Alltså man hamnar lätt i, men du då, men är du så perfekt själv? Sånt som vi var inne på tidigare. Så att om man känner att man får en väldigt stark liksom känslomässig reaktion, så kan det vara faktiskt bättre att bara försöka sitta på fingrarna och bestämma sig för att okej, jag ska svara på det här, men jag gör det sen. Typ, okej, jag har hört vad du säger, jag kommer att återkoppla på det sen. Eller
just
något
sånt. Det är något som, jag är expert på att så här, ja, men du kanske inte ska vara tillsammans med mig då. Eller, då kanske inte jag ska jobba på den här arbetsplatsen. Alltså, det är liksom största växeln rakt ut för att så här, om inte du tycker att jag är helt perfekt, nej, då skiter du i det här.
Just det.
Precis. Då samlas lite och...
Det som kallas the nuclear option på engelska, att man liksom trycker på kärnvapenknappen, eller hotar man att göra det direkt.
Kärnkraftslimpan är igång. Ja, exakt.
Precis. Sen så är det en bra grej att göra då att faktiskt, när man börjar identifiera vilka människor som faktiskt inte klarar av att ge konstruktiv kritik, alltså där kritiken är destruktiv, att man helt enkelt minimerar kontakten med sådana människor, väljer bort dem ur livet. Jag har en väldigt klok och framgångsrik bekant, och hon brukar säga att liksom, hennes bästa karriärråd är att så här, välja en bra chef.
Just det.
Och kanske lättare sagt än gjort, men det ligger mycket i det. Det här handlar inte bara om chefer utan även om andra då. Men att man, folk som ger destruktiv kritik, de är inte ute efter ditt bästa.
Nej, det, man ska omge sig med folk som får en att växa.
Just det. Att minimera kontakt med de här människorna. Och sen så kan det ju också vara skönt, man kanske vill ha någon slags comeback när man får destruktiv kritik. Har du några tankar där?
Men du då? Jag vet inte.
Även om kritiken är destruktiv, alltså jag menar, typ ignorera och avlägsna sig kan ju vara bra grejer då, alltså säga att på något vis markera att man inte bryr sig. Direkta förolämpningar, där vill man ju dra någon gräns. Så att det är faktiskt inte okej att du pratar till mig på det här sättet. Men om det är kritik som liksom låter legitim på något sätt, eller framförs på ett sätt som låter legitimt, men som ändå bara är destruktiv, det vill säga det här är bara en person som vill på något vis visa sig bättre än mig, eller klämma åt mig på något sätt. Då kan man faktiskt bara med ett par enkla frågor avväpna den personen. Be dem specificera. Okej, på vilket sätt tycker du att jag är slarvig? Kan du konkret visa? För att den här, så att säga, dåliga kritiken kommer då ofta att gå in i en vägg, så att säga.
Just det.
Det räcker ofta med ett par kontrollfrågor sådär, så kan man klä av den här destruktiva kritiken.
Just det. Och jag tror att jag någon gång har hört att jag har liksom så här försökt synliggöra att det finns andra motiv bakom. att säga, åh, nu får du mig att undra varför du känner att du behöver säga det här till mig. Att man liksom, så här, vad är
oj,
det här bakom?
Vad arg du
varifrån
låter.
Varifrån kommer det där? Ja,
ligger
exakt.
Det något annat bakom? Eller?
Mm, aha, precis.
Just det. Precis. Mm. Så att, det är om detta.
Ja, lyssnare, tillsammans med mig, nu hjälps vi åt att bli lite bättre på att ta emot kritik och kanske att ge den på de förträffliga sätt Björn har lärt oss om i dagens avsnitt. Tack för det, Björn Hedensjö. Tack Peter Malmqvist som klipper denna podd. Tack Klara Wallin som producerar den. Och tack Beppo där vi får spela in den.
Och om jag får ge ett litet lyssnartips utöver de jag redan har nämnt, de här Gottman-poddarna, så skulle jag vilja att tipsa om vårt avsnitt om ilska. Bråka bra heter det. Mm. Det är ett bra komplement till det här avsnittet. Mycket närliggande men inte exakt samma.
Mm. Perfekt. Tack Björn, tack lyssnarna. Hörs snart. Hej då!
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.